Gäst i programserien från Stolt Rods Pop till Stökig Rock idag är Christer Karl Gunnar Nyberg, basist och radioman. Christer, kommer du ihåg hur du blev intresserad av pop- och rockmusik?
Ja, det nog kommer jag bra ihåg, för jag har en syster som är 7 år äldre än jag. Och hon besatt en liten skivsamling, där fanns allt från Svenne och Lotta till Led Zeppelin och Beatles. Och där fanns en liten batteridriven skivspelare som man kunde vika ihop och ha med som portfölj, och sen kunde man vika upp den och gå och höra på musik. Så därifrån kommer nog mitt musikintresse.
Kan man då kalla dig för allätare då det gäller musiksmak?
Det kan man nog. Mina musikval kommer sig mycket på vilket humör jag är och vad jag håller på med för tillfället. Måste jag städa så då är det ju ett G3B, eller sen om jag ligger och tar det lugnt så kan det vara Mozart och allt däremellan.
Nå, då du lyssnar på syrrans skivspelare och skivor, så var ju nästa steg småningom att du själv började spela. Hur började det hela?
Nå, nu började det med att Tom Knip, Peter Hertzberg och jag satt och vevade där i mörkisbutiken, pälsaffärens bakrum. Och det är nog de första kontakterna då man har märkt att vi, det är roligt att spela tillsammans. Men där blev det ännu inget band, men sen fick jag i julklapp min första Aria elgitarr. Efter det så var det nog helt klart att nu var det nog rock'n'roll och band som gäller.
Kommer du ihåg några låtar som ni övade?
Saran Java med Sleepy Sleepers. Ganska överraskade. Men jo, Mikael Wendlin, Peter Hertzberg och jag gick alla till samma gitarrlärare. Häkä Laureen, känd jazzgitarrist i Vasa. Vi fick själv skriva noter i häftena. Han hade oss att liksom öva samma låtar. Och på så sätt kunde vi ju öva dem också.
Världen är liten. Det betyder att ni traskade till kyrkospronaden 10, huset där jag bodde i nästa första våningen.
Ja, det stämmer faktiskt. Ja, det har jag inte tänkt på heller, men det är sant. Där bodde Häkä.
Tog du lektioner länge?
En par år gick jag. Då var det ju gitarr som gällde för mig ännu. Jag bytte till basen senare, men lektionerna gick på gitarr. Jag hade tidigare nog också före det tagit pianolektioner hos Gösta Nyman, men det var som inte det skulle ha riktigt kolahtanut då ännu någonting. Så det var nog först det här med gitarr som man, då på riktigt ville man någonting.
Du fick noter på köpet?
Ja, det har nog aldrig varit min starka sida, men åtminstone så jag är nog inte helt blåst när det gäller noter. Nu kan jag lite.
Nå, efter mörkisbutiken, som du då uttryckade, så blev det ju en ny reningskämpa då ni bildade Snedd.
Ja, då var vi hemma hos oss på Stora Långgatan 74, så fanns en källare där det fanns husets gemensamma bastu och en bastukammare, och dit förskansade vi oss med våra grejer som vi då hade. Det var nu mest sån här putkiradio som vi spelade genom, och Micke Wendlin fick en hemmagjord basförstärkare, och trummorna var nog ett hopplock. Sture Svensson hade haft någon sån här trummo som vi köpte av honom. Första mikrofonen som vi köpte tillsammans hängde i ett snöre från taket där också lakanen hängdes upp på tork.
Vem var med i bandet?
Då var det Peter Hertzberg och jag, och så var det Mikael Wendlin och Leif Granlund.
Men ni utökade bandet och blev sen senare ett femmannaband.
Ja, Svante Betlehem från Bäcken kom med sin farfisa orgel, och då var vi fem, ja.
Var det med den här sammansättningen som ni gjorde första spelningen?
Jag tror första spelningen gjorde vi på 4 man i Svenska klubben den 19 november 1977.
Och gage var givetvis stort.
Japp, 200 mark och en kokiskorg.
Oj, det var det jag gissade. Kan du berätta om repertoaren?
Största delen var ju låtar som vi hade som tagit ut själv då, banda in från radio och spela. Men så, eftersom det var en julfest, så behövdes det ju också valser och tangon. Och det hade vi ju fått då noter av Häkä och lärt oss att träna in. Så vi hade också den repertoaren. Nu var det ju magert, vi spelade säkert många låtar om och om igen. Men nu klarar vi den där kvällen.
Snedd blev snabbt ett populärt band på skoldansarna i Vasa.
Jo, ganska snabbt, och det fanns ju mycket spelningar och vi hade ju mycket förebilder eftersom man var till Lyska och så på dansarna. Där spelade band som Exom och Chocho, Barbarella har vi varit och sitt på. Alla de här var ju våra förebilder som vi försökte efterrapa och göra likadant som dem. Och det lyckades nu till den mån att vi fick också börja spela på skoldanserna. Tonårsträff i Kvävlax och därifrån vidare. Jag tycker att skolvärlden på den tiden, Handelsplanariens folkskola, gav ett rum i sin källare. Vi fick egna nycklar dit, så vi fick ha övningsrum i Handelsplanariens skolas källare. Och det tror jag inte skulle funka idag något mer.
Nej, det kan du nog ha rätt i, eller du har säkert rätt i det. Hör du, vi glömmer snädd eftersom vi kommer att prata med mera medlemmar senare i denna programserie som också har spelat i Snädd. Vi går över till ett band som kallades för Compression.
Ja, Snädd slutade väl 80 jämt skulle jag säga kanske. Och sen var vi ju lite så det i valet och kvalet att vad händer nu? Och då fanns det ett annat band, våra konkurrerande kära rivaler Empire. Och vad heter det? Av resten av dessa båda band så skapades sedan Compression och med kom i något skede Jacke Jakobsson också. Jag minns inte riktigt vem alla som var med från början. Det har varit lite olika uppsättningar. Men i och med att vi hade både Buss och PA från förr så var det nog bara att liksom välja namn och repertoar och köra igång igen.
Men Jacke var ju några år äldre.
Jo, Jacke dök upp. I vårt spelliv, vi var öva i den där nyss nämnda källaren och mitt i allt var det någon som sparkade på fönstret där, så då gick vi ut och det visade sig vara Jacke Jakobsson som kom med ner och började jamma med oss. Vi fattade tycke för varann och vi har varit bekanta sedan dess.
Och Sara och Java fanns knappast på repertoar numera, det var alla Compression.
Nej, då var det nog mera Stevie Wonder och allt möjligt sånt här. Det var ganska utmanande repertoar jämfört med vad man sedan spelar på dansarna, på de klassiska dansarna. Så vi hade nog ganska svåra låtar. Och man lyssnade ju på Klabbe av Geijerstam på rakt över disk och spelade in och valde låtar, vad som fanns på hitlistorna och inte var det nog desto mer, var det svåra låtar så övade man mera. Det var nog ganska tufft.
Bytte du till bas redan på den här tiden?
Ja, då hade jag redan faktiskt bytt till bas för att Micke Wendlin försvann till Sverige och jobbade i olika turer och var sen borta. Och då var det som enklast eftersom det fanns flera gitarrister så bytte jag till bas och har spelat bas då sen dess.
Men hur kändes det? Var det en degradering?
Nej, inte egentligen. Det var ju två strängar mindre så det var ju lättare. Men ja, nej, nu trivdes jag helt bra med att spela bas också. Nu, och nu har, det har också sina sidor med att stå för det där kompe och trycket med trummis. Joppin Bergman som var med oss ibland också, han var en duktig batterist och hade bra tryck i sitt spel. Så jag tyckte att med honom till exempel så där funkar det nog bra. Och har man bra trummis och bra basist så brukar det för bandet bra framåt.
Jag och Juppin har en gemensam historia i rockföreningen i PF och Juppin spelade ju vad han ville. Han var också bra pianist, han var bra gitarrist redan då. Men du var aldrig inblandad i rockföreningen.
Nej, nära var det ju att jag skulle ha kommit in till pedagogiska fakulteten men efter mitt militära korta besök på 8 månader så valde jag att inte ändå börja. Jag hade kommit in till pedagogiska fakulteten men jag inledde aldrig mina studier utan inledde istället en karriär som musikhandlare.
Vi ska prata om denna karriär småningom, men före det ska vi prata om Mobile Studios. Vilka minnen väcker den studion?
Jo, det var igen med Jacke Jakobsson och vi var båda väldigt intresserade av inspelning och inspelningsteknik. Och i något skede så inhandlade jag en 4-spårs Fostex bandspelare och för det hade vi bara kunnat banda in live på 2 spår men nu mitt i allt kunde man göra omtagningar och spela sången skilt och bandet skilt och sen visade det sig att Fostex kom ut med en 8-spårs bandspelare och då slog vi våra kloka huvuden ihop och bestämde att nu ska vi ha en studio. Och då var nog den första tanken att det ska vara en mobilstudio så vi kan åka runt och göra liksom inspelningar åt banden på plats och ställe var de övar och var de har sina spelningar. Men det blev inte så mycket av det, men vi spelar nog faktiskt in SÖ Urrock ett år, så vi har en hel låda full med band som skulle vara jätteroligt att höra igenom nu och mixa om och se vad där finns. Då satt vi i den där omtalade bussen där i bakdelen och hade dragit kablar upp till scenen och allting blev inspelat. Så att där finns nog pärlor.
Men ni har ju gjort professionella inspelningar också som har getts ut på skiva.
Jo, det hade nog varit också, och bland annat en inspelning som jag minns som blev väldigt bra var det att The Wild Force började, så var de och gjorde sin första Wild Force-låts demo i vår studio i Lindemans nätfabrik. Och det var den första inspelningen av den låten, och det var nog en sån det som många säkert inte minns. Kanske Rönnholm minns det själv, men inte vet någon annan.
Några andra inspelningar än Wild Force som du kommer ihåg?
Ja, en som jag minns att mycket snurrade där i vår studio på den tiden var ju Benny Antell. Och några inspelningar har vi gjort med honom. Och det ledde också till att jag var faktiskt på en turné och mixade med Benny Antell-band till Sverige som deras mixare. Och sen gjorde vi nog kassettinspelningar, och jag tror att Patrik Lindman som liten gosse var och gjorde första actioninspelningarna i vår studio, och då spelade de Paranoid. Och då hade Patrik ännu inte kommit i målbrottet, så han sa korkelta ja kova som de säger, och var bra den på den tiden man såg att här finns ett löfte i hans musik.
Och förutom att ni trivdes med Jacke bra i studion så trivdes ni också på scen, bland annat med Jan Arnes poporkester och Allan Parnes produkt.
Jo, det är ju min nuvarande svåger Jan Arner som också har varit en långtgående vän i speltillfällen. Och Jan Arner hade ett bra garage där i Smesby som man fick vara och öva i. Och båda de här var ju egentligen projektband som vi gjorde för att uppträda på SÖ Urrock, och vi skrev eget material. Och det var mycket folk med. Vi hade stora percussiongrupper och det var alla som ville fick vara med egentligen. Men ganska bra ändå musa och bra musiker, och Jan Arnes poporkester hade vi till och med dansare, Peter Ahlström, som drog igång publiken. Och det var roliga tider, för det var rolig musik och det baserade sig lite på humor det också.
Krista Karl-Gunnar Nyberg är gäst i vår programserie idag, och nu ska vi äntligen prata om musikaffär Västerlund. Ganska otippat.
Jo, det var det att vi hade en bekant, Magnus Eriksson, som medan jag ännu var i armén så hade både Jan och Jacke börjat jobba i Vasa musikaffär, och Magnus Eriksson var intresserad av att köpa hela musikaffären, för den var till salu. Fru Kock som ägde den tidigare var gammal, och de lyckades på något sätt väva ihop den här affären. Så när jag kom ut från armén så var det liksom bara att ska du vara med, och då var det ju självklara svaret jo, klart det.
Ska jag tippa på något, så hade ni ju ingen egentlig affärsplan, eller?
Nej, det var roligt bara. Det var nog mer sådär att, ja, men det här, att jobba i musikaffär, det måste ju vara kul. Och visst var det. Där finns ju alla instrument, och där finns alla skivor, och där finns alla kassetter, och där finns hela den här sociala kretsen som ens kom in i den affären var ju musikintresserad. Så att det var ju på ett sätt ett fantastiskt kul ställe att jobba på. Och fantastiskt kul att ha hela det här sociala kretsen runt sig. Och det var nog som en samlingspunkt. Och ibland kanske till och med lite för mycket samlingspunkt. Det var ganska många som satt i källan och rökt.
Och där fanns massor med noter, åtminstone så länge fru Kock jobbade.
Ja, det fanns det. Och det där var ju liksom vår svaga punkt. Att vi kunde nog inte riktigt sedan vara behjälpliga med stadsorkesterns behov. För vi hade nog inte den kunskapen. Men vi försökte så gott vi kunde förstås. Men den senar ju nog den där hyllan med noter, för att det såldes en del, men det köptes inte in så mycket mer.
Men ni var ju socialt kompetenta redan då, så man skulle kunna tro att ni hade en stor kundkrets.
Ja, det hade vi. Stor kundkrets, och mycket skrevs upp i svarta häftet på skuld. Det var ju så att musiker på den tiden inte hade alltid just då betalt, men de flesta kom nog sedan in när de hade haft någon kejka, och så betalade de bort ur svarta boken vad de hade, och sen tog de några trumpinna till och så for de igen och skrev upp i svarta boken. Men ja, allt det här var ju en, på något sätt, barn av en tid.
Hur var det med delbetalningar?
Jo, det togs nog också emot. Man drog över gamla skulden och skrev ett paragonkvitto och så lämnade någon rest.
Men äventyret var ganska kortvarigt.
Äventyret var nog ganska kortvarigt. Det måste ju ha varit från 83 till... Ja, hörde, vi sålde butiken samma dag som Olof Palme blev skjuten, och det måste ju vara februari, sista februari 86.
Vad var det som gjorde att ni gav upp?
Vi var för många för det första för att kunna få ett levande från den där butiken. Och det är klart att inte hade vi heller den där ekonomiska kunskapen att driva en sån där butik. Så att nu var det dels det. Men samtidigt måste man ju säga att under den här tiden så öppnade också Anttila sin Top 10 butik i samma kvarter faktiskt, bakom saluhallen där. CD:n lanserades under den här tiden, så man borde ha haft en ganska stor pengapott att satsa i att köpa in ett helt lager med CD, som ju inte var något problem för Anttila-kedjan. Så, och samtidigt sålde Anttila-kedjan ofta med nice price priser till samma pris som vi var tvungna att köpa in skivor för. Det var en bransch som var väldigt svår. Det kom som helt enkelt till en enda för oss, och det var nog som bara dags att dra vidare, och vi kom nu ur det någorlunda med hälsan i behåll.
Kommer du ihåg vilken skiva som var den mest sålda under er tid i Västerlunds musikaffär?
Nå, en som jag nog helt klart kommer ihåg, när Chess kom ut till jul, så blev det ju årets julklapp, och vi sålde nog av den där Chess-skivan hur mycket som helst. Och ännu veckan före jul minns jag att vi från Helsingfors fick med flygfrakt en hel bunt med de här skivorna. Och också ditt oslut. Allt till sist så gick vi, när Anttila började sin rea där bakom knuten, så gick vi och köpte därifrån 20 skivor till och sålde den till fullpris vid oss.
Under de här tiderna så startade du din karriär på Radio Vasa.
Ja, det var egentligen via Jacke Jakobsson. Jacke hade jobbat på Yleisradio redan då och gjort inhopp där, så han kände Erja Ekholm som var vald till huvudredaktör för Radio Vasa. Och hon hade varit i kontakt med Jacke och frågat om han vet någon som kan det här med teknik och studioteknik, att de skulle behöva hjälp. Grejen var nämligen den att under Yleisradios tid så fanns det ju tekniker och journalister, och de fick inte ha något att göra med varandra. Teknikerna klippte programmen och journalisterna gick ut och spelade in. Men när lokalradion grundades så var det meningen att den som sitter i studion gör allting själv. Sköter all teknik, pratar själv, klipper banden själv och spelar in rubbet. Och det fanns ju ingen know-how bland journalisterna hur man gör detta. Så att därför blev jag då anställd på ett 2 veckors skolningskonsultuppdrag för att lära radiogänget hur man använder studion och hur det fungerar. Och det ena ledde till det andra, och där sitter jag fortfarande.
Ja, du hade en paus nu, men vi återkommer till det. Under den här pionjärtiden så pratar man ju mycket att lokalradion ändå hade rundradion som förebild. Var det så också här i Vasa?
No, en sån där riktigt tidig teknisk åskådning var nog det att man tittade hur Yleisradio gjorde och vad heter det, försökte apa efter det. Men eftersom de här lokalradiorna var fria från all styrhet som Yleisradio stod för, så det drog till sig all möjliga konstnärer och musiker som flugor till flugpapper. Alltså det var, alla stod vid dörren och ville göra något program eller göra något inslag eller ha ett eget musikprogram. Så att det fanns ett jätteutbud av frivilliga människor som ville göra, bara de fick komma in i radio. Så det blev nog en väldigt konstnärlig och en väldigt intressant arbetsplats. Och mycket musiker och mycket musik. Varje gång musiker hade gjort någonting nytt så kom de ju in till radion. Och de visste att vid lokalradion så fick de alltid ut sin musik, och de fick alltid en intervju. På det sättet fortsatte man ju i den där musikvärlden.
Du blev anställd som tekniker, men många kommer ihåg ett program som heter Rock Café som du gjorde med Alla Leppänen.
Ja, det minns jag faktiskt. Vi gjorde på fredagkvällar rockcafé, och då satt vi i studion och spelade rock and roll och hade bra stämning och ringde upp folk och hade folk med i livesändning. Och folk samlades utanför radion och lyssnade, och sa vi att vi var törstiga så hämtade de dryck. Och, ja, det var fina tider, ja, och ganska populärt program faktiskt också, ja.
Radion fungerar den här tiden i Klemetsö.
På Klemetsögatan 17 skulle jag säga att vi satt ju i det som folk i Vasa känner som terrasshuset. Där i andra våningen så fanns Radio Vasa.
88 började jag, vi blev arbetskompisar och jag kan skriva under det där med många olika typs människor som hittar radion på den tiden.
Ja, verkligen. Ja, det var på gott och ont det där förstås, men nu blev det ju en intressant radio och nu blev det ju en väldigt levande radio. Yleisradio stod ju för det där styva och stela och på något sätt korrekta, men i lokalradion så kunde du höra lite både ett och annat.
Radion fyller 40 år i år då du lyssnar på programmen som gjordes då. Jag vet att ni har gått igenom dem här i posthuset där Bonnier News Finland fungerar nu, så får du hett om öronen.
Verkligen, ja, det finns nog både ett och annat och många saker är ju kvalitetsmässigt så dåliga så det går verkligen inte att köpa nytt. Men sen har ju nu under 40 år tiderna förändrats väldigt mycket så att det finns massor på de gamla banderna som inte ryms rent idag, både när det gäller jämlikhet och rasism, så tyvärr, ja. Men det var andra tider, man ska komma ihåg att för 40 år sedan så var det lite annorlunda än vad det är nu, så att man kanske har lite förståelse för det nu, men att allt går inte att återge idag.
Men folk kommer ju ihåg programmen. Förra veckan så stötte jag på en okänd människa som sa att jag kommer ihåg det där programmet då ni gick och gömde er och så ska man hitta er.
Ja, det har funnits många roliga sådana program och ett program som jag minns att vi hade en strålande idé hur man kan få ut sina tarror på alla bilar i stan var att sätter du Radio Vasas tarra på din bil så delar vi ut priser varenda vecka på den bil som vi stannar som har den här tarran. Så jag skulle säga att där under tidigt 90-tal så hade varenda bil i stan Radio Vasas tarra i fönstret.
Ja, och priset var ju tanken full med bensin.
Ja, precis. Fina priser hade vi och någon gång hade vi till och med Södernresor som pris sedan.
Då flyttar radion in till centrum till så kallade Anttilahuset. Det är mycket hus nu, mitt i allt.
Ja, då flyttar vi till nya fina premisser. Anttilahuset var ju riktigt nytt då och vi fick en hel våning och vi hade med oss då lokaltidningen Uusi Vasalainen i samma våning och samarbete med dem. Det var nog också en bra tid och då var vi ju ännu mera mitt i stan så att där trillade ju nog folk alltid in. Man blev ganska överraskad när man kom till kafferummet. Där kunde sitta både den ena och den andra och någon satt bara i shorts och någon. Så tiderna fortsatte.
Har du alls spelat under den här tiden?
Nu spelar jag i Playboys tillsammans med BG Laxell och Micke Österberg och Jonny Sandsten och olika trummisar. Där var Härma i tiden och nå med och vem som nu alla var där. Ända fram till 2008 har jag nog spelat i Playboys. Men efter det har det varit mest bara körsång eller sång med Amors Pilar som har varit mitt musikaliska bidrag.
Vi ska prata mer om den här klassiska sidan snart, men före det, någon låt som du speciellt kommer ihåg under Radio Vasas, ska vi nu säga, 10 första år?
Nu måste jag väl ändå säga det, vi hade ett framträdande här under Konstens natt i Vasa och då sjöng jag Levoton Tuhkimo av Dingo. Och därvid finns ju den historien att då Dingo slog igenom så hade de också en spelning i Vasa på Sandö. Och då hade vi ju varit i kontakt så att de skulle komma på radiointervju till Klemetsögatan. Och vi var ju så naiva så vi puffade ju det här i radion hela veckan att Dingo kommer och då så är de här i livestudio. No, det resulterade ju att det fanns ju en par hundra flickor i tonåren som vävade på sina halsdukar i pastellfärger. Och Dingo hade svårt att komma sig genom folkmassan till vår dörr. Och de var inte glada, de var förbannade på vår enfald. Men därav denna historia, det gick bra och vi gjorde intervjun och där fick radion igen en fjäder i hatten och ungdomarna var med och därför sjöng jag då Levoton Tuhkimo.
22 november så blir det Vaskia. Kommer du att sjunga den då?
Ja, möjligtvis, ja. Och då kommer du att vara Radio Vasa All Stars. Genom åren så har det ju faktiskt varit en oerhört stor grupp med musiker och sångare och duktiga artister som har både jobbat och varit medhjälpare i Radio Vasa. Och det är en diger uppsättning.
Då hoppas vi givetvis att alla som kommer på plats till Vaskia har med sig då pastellfärgade skarfar.
Givetvis, det ska man ha.
Men du sa tidigare att småningom börjar den klassiska musiken ta över. Varför?
No, Johan Ångerman var det faktiskt som introducerade mig i körsång, och i Vasa sångagille började jag sjunga 1990 och sjöng där i 10 år ända till 2000 jämt. Det gick väl någorlunda bra, så vi blev också antagna till Koro Finlandia som är manssångarförbundets Finlandskör, och med dem gjorde vi 3 resor till Italien bland annat. Så jag har sjungit både i Peterskyrkan och i Markuskyrkan, och det är ju någon sorts meriter det också att man har fått vara på sådana legendariska platser och fått uppträda. Där måste man ju säga att både musiken och sången har ju fört en till de mest otippade platser i världen och runt om.
Har du någon favoritkompositör?
Mozarts Requiem har jag sjungit nu 2 gånger och det tycker jag nog är fantastiskt vacker musik fortfarande, fast någon skulle kunna säga att det är klisché, men nu otroligt vacker musik.
Du hjälper mig med programserien från Stoltrådspop till Stöki Rock, så det är tekniskt, och förra veckan så lyssnade vi till ett Vasaband som hette Brups, ett av Vasas första punkband, och du var ju eld och lågor också över de tidiga punklåtarna.
Vi som då spelar Eagles och väldigt fin musik och väldigt slipad musik när vi var på vår höjdpunkt. Så när punken kom så tyckte vi ju att, men vad i herrans namn är det här för skit, och de kan ju inte spela och det är ju jättedåligt. Men när jag hör på de här gamla Sex Pistols-låtarna idag så tycker jag det är fantastiskt bra. Det är ett grymt drag i dem, och det är ju rock'n'roll så det står ut genom öronen.
En grupp måste vi ännu behandla här före vi slutar, och gruppen grundades år 1992. En manskvartett som heter Amor Spelar.
Ja, där är vi 4. Från början var vi bara 3. Rolf Erik Salström, Roffe Salström och jag och Johan Ångerman var på en körresa till Östersund. Och jag skulle säga att det var 92, 93, 92, ja, när det nu var. Så då hade jag fyllt 30. Och då hade jag fått av Jocke i 30-årspresenten ukulele. Och den hade jag med. Och Jocke hade också med sin ukulele. Och på hotellrummet då, i ett nästan nyktert skick, så övade vi in några låtar och vi uppträdde på sitsen för kören då på kvällen. Och en av körmedlemmarna sa efter vårt uppträdande att ni är nog riktigt som det Amor Spelar ni. Och då blev det Amor Spelar som blev vårt namn efter det. Och vi har faktiskt hållit på ända sedan dess och sjungit och uppträtt.
Och efter det blev trion en kvartett.
Ja, sen blev det en kvartett. Sen kom Kurre Björses med, så vi kunde sjunga alla de här manskörssångarna också, men mycket, mycket gjorde vi egna texter till befintliga melodier. Och ofta då vi gjorde 50-årskalas och sånt, så brukar vi ta reda på saker och ting om jubilaren, och så brukar vi skriva text åt denna person i egen hög person. Och det brukar ofta vara väldigt omtyckt att någon hade dedikerat en sång åt jubilaren. Sådana keikko gjorde vi mycket. Och en stor sak med Amor Spelar som jag minns väl, där du själv var starkt inblandad, var ju när tsunamin kom, så gjorde vi tillsammans, du och Pilarna och mången an, en välgörenhetskonsert som samlade in pengar åt Röda Korset, och vi drog nog in en ansenlig summa. Vi hade 2 utsålda konserter på Akademil. Bland annat sånt har vi sysslat med.
Ja, och vi har ju sysslat med mycket annat, bland annat du och framträdande i Svenska fjällen.
Ja, Svenska fjällen, ja, det var en rolig tid, ja. Det började säkert med du och Keika, men före vi var riktigt färdiga så var vi väl 20 pers som pammade dit med fruar och familj. Ja, det var roliga keikkor. Vi skidade på dagen och spelade afterski, och sen spelade vi ännu på kvällen. Ja.
Nå, finns det någon som du har rogjort när det gäller musik ännu?
Det finns det säkert. Och efter en lång, lång paus i spelande så har jag faktiskt på senare tid nu sett till att nu har jag både elgitarr och elbas hemma, och nu har jag faktiskt ett par eltrummor där också och ett piano. Så jag har lite upptagit spelandet igen, och sen har jag 2 barnbarn nu som är 7 och 10 år gamla vid inspelningstillfället, och jag försöker locka med dem och det, vi har lite kul nu. Det är lite lek nu än så länge, men vi har ett band med dem så vi ska se hur de intresse håller sig i. Åtminstone har de alla möjligheter och alla instrument, allt från ukulele till tingeltangel och elgitarr. Så grejerna finns på vinden, det är bara att spela.
Ja, så har du också en son som spelar.
Jo, min son Alexander spelar också. Han hade egna band. Jag tror att hans spelande också för tillfället ligger lite på is.
Så här till sist, Krista, måste jag bara fråga att välkomna ni ännu musiker in till Radio Vasa enligt gammal beprövad modell. Alla dörrar är öppna.
No. Tiderna har ju där och förändrats. Vi ingår nu i koncernen Bonnier News Finland som är vår ägare och betalar våra löner. Och där är ju nog dörrarna låsta, men vi välkomnar fortfarande alla in till radion. För vi sitter här precis bredvid dörren, så hit kommer nog fortfarande både författare och musiker och konstnärer och berättar om sina alster, och de är alltid välkomna.